Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av On The Mat BJJ Podcast. I detta avsnitt så har vi med Sergio ifrån Latest BJJ. Och den här podcasten presenteras som alltid ihop med Talk Brand Equipment och även Defense Soap. Det finns mer information om det här både på Google och på Facebook, så kolla in dem. Okej, guys, är ni redo?
Passa på att hälsa Sergio Latest varmt välkommen till On The Mat BJJ Podcast. Hallå, hallå.
Tja, tja. Tack så mycket.
Hej, hur är läget?
Det är bara bra, det är bara bra. Jag är nervös, men det ska gå bra.
Det tror jag säkert det kommer göra. Vi brukar ju börja de här podcasten med att den som är gäst får kort berätta lite grann om sig själv. Så att de som kanske inte vet exakt vem du är kan få en bild om vem du är eller kanske har sett dig någonstans tidigare.
Ja, absolut. Det lättaste är väl att säga att jag är den där ganska stora killen på tävlingar med blå t-shirt som står och skriker och skrattar jättehögt. Det är väl den främsta beskrivningen som jag brukar få, men annars så är 30 år, jag är uppväxt i Fissätra ute i Nacka. Hållit på med brasserjutsu nu i, vad kan det vara, sen 2005 tror jag, 4-5. Mm-hmm. Och är huvudtränare på Team Late i Stockholm.
Mm. Så du höll på med BJJ sen, sa du, 2005 någon gång där då?
Ja, 4-5. Jag försökte tänka igenom det här. Jag kommer inte riktigt ihåg om det var 2004 eller 2005.
Nej. Hur kommer det sig att du kom igång med det här då?
Jag har brottat sedan jag har varit ett litet barn. Och i och med alla regeländringar som kom i brottningen så blev både jag och min bror ganska trötta på brottningen. Det var för mycket situation- och positionsbrottning. Mm-hmm. Att, faktiskt var det min bror som fick in mig på det här. Min bror och min pappa, de satt och sökte på nätet vad man kunde göra förutom brottning, som ändå var brottning så att säga. Så att, min bror åkte runt och testade på olika klubbar i Stockholm. Sen hittade han, den tiden hette Kennedy BJJ. Så han började träna där. Sen veckan efter så kom jag och sen hade jag lämnat den lokalen.
Okay. Men vad var det som gjorde att du kunde liksom gå ifrån brottning till BJJ? Var det likhet, olikhet eller var det någonting helt nytt som gjorde att du fastnade för det? Eller vad var det som gjorde att du höll på så länge som du gjort nu?
Ja, det blev till slut att brottningen blev så mycket fys. Och när man kom till jiu-jitsu då märkte man ju direkt att det spelar ingen roll hur mycket fys jag har. Jag blir ändå utstrypt av de här små killarna. Så. Mm. Efter första passet redan så var jag helt såld. Jag tänkte bara, fan, nästa pass. Jag vill också strypa ut någon. Jag vill inte bara ligga och brottas, jag vill strypa ut någon. Ja. Sen har jag alltid gillat den här kontakten och brottningen och fysiska aktiviteten. Så det var helt fantastiskt att få en fysisk aktivitet som man kunde lära sig teknik i också. Okay. Eller så pass mycket teknik som gjuts här.
Ja. Hur gammal var ni när ni började med brottningen då?
Vad kan jag ha varit? 5 kanske?
Mm.
Någonstans där, jättetidigt i alla fall.
Okay.
På spårvägen, brottarklubb.
Jag är extremt oinsatt i brottning. Jag för mig det finns olika stilar, typ så grekisk, romersk, klassisk och sen kanske det finns någonting till, vet jag inte, men
det är ju grekisk, romersk och fristilsbrottningen. Tittar man på OS så är det herrarna som kör grekisk och damerna kör fristil.
Vad är den stora skillnaden där mellan?
Fristilen är ju lite mer som stående submission skulle jag säga, med nedtagningar där man får ta i ben och liknande. Och grekoromen är bara över midjan. Nu ska jag vara helt ärlig och säga att jag kan inte alla nya regler i brottningen. Så att...
okay.
Men det är fortfarande grekoromersk är över midjan.
Mm.
Det är lättast förklarat.
Ja. Hur pass mycket kunde du ha nytta av din brottning? Liksom, hur mycket var det en hjälp för dig eller skälpte det dig?
Både och. Jag skulle nog säga att kommer man in i jiu-jitsu nu stark, då använder man ju sin styrka.
Mm.
Och tänker att jag är starkare än dig så att jag kommer ta dig.
Mm.
Och det, så funkar ju inte riktigt jiu-jitsu. Så man åkte ju på ett par riktiga ordentliga strypningar och submissions i början, men det hjälpte nog mig med rörelseschema och lite så här, var van att ta i folk och ligga nära och svettas och så.
Mm.
Ja, men sen var det bara att ställa om från att muskla till att tänka lite mer tekniskt, skulle jag nog säga.
Mm. Var det någonting konstigt typ att ta på sig en gi plötsligt och börja botta sig, eller det var lugnt?
När första passet när jag kom, så jag var faktiskt ganska bra tränad då på den tiden, får jag väl erkänna.
Ja.
Och första passet så var jag faktiskt tvungen att gå och kräkas. Och det var inte på grund av submission, utan det var någon klaustrofobisk känsla med dräkten, skulle jag vilja säga. Det var så sjukt jobbigt. Det var så sjukt jobbigt att ha den där dräkten på sig. Man ville bara slita av sig den.
Ah, okay.
Hela tiden. Så jag tror första passet, sen kommer jag inte ihåg om jag faktiskt kräkte andra passet också, men första är helt säker på att jag kräktes.
På grund av gin?
Nej, på grund av att det var jobbigt.
Ah,
okay. Fruktansvärt jobbigt att ligga under stora grabbar och bli strypt.
Ah.
Kämpa för livet. Ah. Det var inte alls samma sak som i brottningen.
Hur mycket av brottningen liksom lever med i din BJJ och liksom i det ni lär ut på Team Litis?
Stående delen är mycket gammal brottning och tricks och så. Sen, ja, jo, men det, jag tror att vi har ganska mycket brottning. Vi är tunga överifrån, så att säga. Så att någonstans där kommer ju brottningen ifrån. Sen har vi väl... stående delen kör vi lite mer brottning än vad vi kör judo.
Mm.
Av den för att vi är mer bekväma, både jag och min bror.
Mm.
Så att ganska mycket, men ändå ganska lite. Men det blir ju automatiskt att man går tillbaka till brottarrörelser, även fast man inte tänker på det. Nu tror man att det är jiu-jitsu-rörelse, fast det är kanske en brottarrörelse istället.
Mm. Tror du att brottning är det bästa komplement till BJJ, eller känns det som att det finns någon annan liksom, typ judo eller vad nu skulle kunna vara, som skulle kunna vara lika bra eller bättre komplement? Hur ser du på det?
Oj, en svår fråga. Som gammal brottare så måste jag ju säga att brottning är det bästa, eller det näst bästa efter jiu-jitsu. Men... alltså, jag tror att alla sporter tränar tillräckligt hårt, så det är ett jättebra komplement till brassijutsen.
Mm.
Men judo, sportjutsen, det är bara att se framgångarna i brassijutsen från de som kommer från de sporterna också.
Mm.
Så att, jag tror att du är tillräckligt duktig eller tränar tillräckligt mycket av det, så har du ungefär samma fördelar. Sen som gammal brottare så måste jag säga att för mig har brottning varit helt fantastiskt att komma in i jiu-jitsun.
Mm. Finns det någon, jag har inte så stor koll på det, finns det någon som är duktig, framgångsrik inom BJJ i Sverige idag, som har, som du, liksom en brottarbakgrund?
Nu måste jag tänka.
Eller är brottarna oftast bara brottare? Det kanske inte är så många brottare som går till BJJ.
Jag skulle nog säga att brottarna går med över till submission wrestlingen. Där kan man ju se ett par som har gjort framgång och så.
Mm.
Men i brassen, det finns säkert. Men vad jag kommer på nu så här på rak arm, så inga... Nej, jag vågar inte svara på det. Det finns säkert flera, och jag ber om ursäkt till dem i så fall. Men vad jag kommer på nu, och då tänker jag mest från spårvägen, så... Jo, förresten. Fan, jag brottades med Kenta för massa år sedan.
Kenta på Prana?
Ja,
okay.
Han och jag brottades en del
på
spårvägen. Så att han får man ju ändå säga är jävligt framgångsrik.
Det tycker jag verkligen.
Ja.
Om man tittar liksom från 2005 till nu, liksom, vad har hänt under din, om man ska kalla det liksom, BJJ-karriär? Vad har hänt under de här 9 åren?
Oj, jag har... vad som har hänt? Jag har ju fått en helt annan livsstil, först och främst, som alla andra som håller på med brassijutsu.
Ja.
Det är ju inte bara en hobby, det blir ju som en livsstil. Men i jutsumässigt så har det varit flera olika steg. Där vi först ja, jag menar, min jutsu får jag ändå säga gammal klassisk Cousin Gracie jutsu med tung toppgame och basic tekniker. Och det har väl alltid genomsyrat min jutsu och den jutsu jag lär ut. Mm. Sen har det kommit perioder, ja, där man ser att ja, det här VM:et där var det jättemycket av öppen guard till exempel, och där var det stäng guard, så att om jag skiftar lite så.
Mm.
Rent jutsumässigt så har det främst varit gamla Cousin Gracie jutsen.
Mm.
Och nu på senare år har ju, ja, man försöker i alla fall vara så vig som de här kändisarna som ligger på natten. det går så där.
Ja, det är inte helt lätt.
Nej, man får försöka i alla fall.
Ja, det är klart. Men om man kollar liksom på dig liksom, ifrån vitt till svart, liksom, hur det var för dig? Var det någonstans, liksom, gick allting på räls eller var det up and downs? Fanns det någon period som tyckte var tuffa, liksom, att man kanske stagnerade och så vidare? Eller hur din resa varit?
Så jag tror att när jag började och så, då, det var inte så mycket folk som tränade eller som tävlade. På tävlingar då var det ju mest att vit- och blåbälten som tävlade. De här supermatcherna när jag tävlade, det var ju lila bälten som körde, som är svartbälten idag. Tittar man på dem och tänker sig, wow, häftigt. Men allmänt så har det varit så att varje bälte har man ju stagnerat lite för att komma i fatt på något sätt.
Mm.
Och fundera på vart man vill ta sig i jutsu, vilken nästa nivå är då. Hur ska jag ta mig vidare själv för att bli bättre så snabbt som möjligt på så effektivt sätt. Så att, men jag skulle nog säga det värsta var väl, eller värsta ska jag inte säga, men där jag ändrade min jutsu som mest, det var efter jag fick mitt brunbälte. Och då kände jag väl att jag rannsakar mig själv ganska mycket och då hade jag varit ganska mycket i både Brasilien och var på EM också och tävla, och fick man se mycket, mycket annat som man inte hade sett i Sverige på samma sätt.
Mm. Men vad var det du kom fram till där då? Vad var det du behövde ändra eller justera?
Jag tror min första tanke var att fan, du kan inte bara ligga över och passera. Det funkar inte.
Okej.
Så att jag har fokuserat otroligt mycket på att ligga under. Speciellt i halvgard. Men ligga under allmänt.
Ja.
Sen har jag ju märkt att ja, när jag fick mitt blåa, jag var ju inte alls som blåbälten var idag. Idag tycker jag att blåbälten är som lila, nästan brunbälten var när jag tävlade första gången. Det har ju varit en så otrolig utveckling på jutsu. Så att när jag hade nog inte vunnit en vitbältestävling när jag fick mitt blåa, till exempel. Medans ja, ta ett vit bälte nu. Han kanske till och med hade tagit medalj i lila bältsklass när jag tävlade. Så det blir så otrolig utveckling på jutsu. Man har känt att man vill hänga med den också. Så att, ja, varje dag är en tuff dag på jobbet. Så
men vad tror du att den utvecklingen har liksom grundats i? Vad är det som gör att det hänt så mycket på de här åren?
I Sverige så är det främst den här otroliga föreningsläran vi har, som är typisk för Sverige.
Mm.
Där man har lärt sig att utbilda folk på ett så bra sätt. Det märker man bara i fotboll och ishockey och sånt, där föreningsläran är jättestor. Och man har ju märkt att den har kommit in i jutsu på ett helt annat sätt. Och vi har ju varit otroligt duktiga att ta hit brassar. Även från när vi börjar tills dagens datum så kommer det alltid extremt duktiga människor hit, och vi åker ju runt jättemycket också, svenskar. Så att utvecklingen har väl kommit på grund av någon, vad ska man säga, en bra träningsdisciplin.
Mm.
Ett bra sätt att lära sig inom sin förening, för att man ser ju, vi kan ta ett halvår, så har jiu-jitsu förändrats ganska mycket nu från tävling till tävling nästan, känns som.
Det känns som att det kommer kanske inte helt nya tekniker, men det blir vassare och vassare tekniker som blir mer och mer liksom tekniskt krävande.
Ja, precis. Jag satt både på Stenungsund och nu i Köpenhamn och även andra tävlingar och tittar på 70, minus 70, minus 76 blåbälten, killar.
Mm.
Och funderar så här, du, vad var det där för något han gjorde? Det måste jag nog... det är sån fantastisk nivå på folk just nu. Man ser att det är inte bara hobbykillar. Det här är ju killar som kör ut sig flera gånger om dagen.
Mm.
Fantastiskt kul att det går att göra så i Sverige också.
Ja, det finns ju liksom inga enkla tävlingar att gå på där man bara kan gå och plocka hem en medalj, utan det känns som att det är tuff konkurrens på varenda match liksom.
Oh ja. Det var inte som förr när man visste att jag har en match, två matcher max. Jag kan nog köra en viktklass över. Då kommer man nu och man är, och spelar ingen roll om man är svartbälte nästan. Vinner man tillräckligt många matcher så har du i alla fall tre matcher.
Mm.
Oavsett ålder och viktklass. Så det är ju enormt kul att se.
Mm.
Jag tycker det är fantastiskt roligt att åka på alla tävlingar och titta på vilken utveckling klubbar och människor gör.
Men hur gör du då liksom för att både för din egen skull och för klubbens skull hålla liksom up to date med allting som händer?
Ska vi helt ärligt så tar jag mycket från tävlingar. Och jag kollar mycket på blå och lila bälte. Jag tycker att jiu-jitsu i Sverige hos dem är fantastiskt fin. Det är rena tekniker. Alla är kompetenta på alla sätt. Det är inte bara någon kille som ligger under och vinner alla matcher eller någon som bara kan passera tungt. Och mycket tar jag därifrån. Sen åker jag även till Brasilien i stort sett varje vinter och tränar ju mellan 4 och 6 veckor med på Carlson Gracie Rio med Alain Moraes. Och oftast där så kommer ju även killar som Sami Chantre, Vito Pasquale, Caio Terra, Kishinho, Yuri Simons var nere nu senast också. Det här är ju, ja, du hör ju själv vilka det är. Det är som gå och få träna med Real Madrid ungefär, känns det.
Ja.
Bruno Iglesias, det är fantastiska killar liksom. Så att ligga 6 veckor och brottas för dem 2 pass per dag, det är ju, man lär sig en del.
Jobbar typ anteckningar eller filmar du, eller liksom, hur kommer du ihåg allting när du varit väg på sån resa?
Både och. Jag brukar skriva ganska mycket. Men sen försöker jag få mer koncept hur om en position, för att ofta så kommer man kanske inte ihåg direkt efter när man kommer hem 6 veckors olika tekniker.
Nej.
Så vilka ska jag lära idag av alla de här? Utan det blir att det kommer lite pö om pö. Till exempel nu, det har ju gått ganska lång tid sedan jag var i Brasilien senast. Så bara de här sista 2 veckorna har vi kört en grej som jag lärde mig där nere, som jag tyckte, ja, det här ska jag lära, så lära dem så fort jag kommer hem.
Mm.
Det har bara tagit ett par månader. Så att, ja, det kommer lite så. När jag var blåbält och var på en av mina första seminarier med Roberto Atalla, då sa han det. Fan, den här tekniken, jag kommer aldrig göra den. Så tittade han på mig och bara, lugn nu. Det kommer ta dig kanske ett halvår, ett år innan du kommer ens komma på att applicera den här tekniken.
Mm.
Och det är lite så jag kör nu också med våra killar och tjejer. Att, fan, lugn. Du, det här är kanske inte alls din jiu-jitsu just nu, men om ett halvår så kanske det är din favoritteknik. Så att, ja.
Det är som att så ett frö någonstans.
Precis, och få ett koncept om någonting man kanske aldrig gjort. Sen när man har kommit tillräckligt mycket med sitt game så att man är i närheten av det här konceptet, då helt plötsligt så bara faller in och så öppnar man världens nya luckor i sitt game som man börjar rulla på ett helt annat sätt, helt enkelt.
Mm. Ja, det är coolt när det blir så.
Ja.
Men du sa att du började 2005 och alltihop det här, och sen har det varit mycket tävlingar. Har du någon slags tävlingsmerit som du är lite mer stolt över än någon annan?
Jag ska se, vad har jag för merit egentligen? Jag vann, vad heter det, Scandinavian Open 3 år i rad. 2 gånger som blåbälte och 1 gång som lila bälte. Sen har jag väl lite andra. Jag tror jag tävlat i Niterói i Brasilien också, i Leira-kuppen, och EM var jag med också, kom 3:a i brunbälte. Sen har jag väl varit med i lite små tävlingar i Sverige också. och vunnit. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken. Det var någon i Västerås här i Göteborg, tror jag att det var.
Mm.
Det var ganska länge.
Tävlar du någonting nu som svartbält, eller hur mycket?
Nej, jag vill jättegärna tävla i svartbälte. Men fokuset har blivit att man satsar på klubben och så. Så det är svårt, men jag försöker. Jag ska försöka komma i form nu, så kanske i år eller nästa år, om jag är i riktigt bra form, kan jag tävla.
Mm.
Så att det är inte, jag har inte hängt upp bältet för gott på tävlingsplanen, men det ska krävas mycket. Det ska gå bra på klubben för att jag ska kunna tävla.
Okej. Det är lite grann att klubben går för dig själv, kan man säga, eller hur tänker du det?
Ja, precis. Det, men när vi åker på tävlingar, då kanske vi har vi tur så är vi upp mot 20 stycken.
Mm.
Och för mig som bara använder hjärtat, om vi säger så. Jag använder inte så mycket hjärna, utan jag använder mycket hjärta i allting jag gör. Så att för mig blir det som att jag tävlar 20 gånger. jag är helt färdig. Det känns som att man har gjort högskoleprovet efter en tävling. Man går hem och lägger sig. Så att det är svårt för mig att liksom säga, hur ska jag orka med att tävla själv om jag har 20 stycken andra som ska tävla från klubben? Kommer jag tävla 21 gånger? Ja, då behöver man vara i ganska bra form.
Ja, det är sant. Men det är någonting som jag har tänkt på. För de gånger jag har varit iväg och tävlat, så ser man ser ju alltid er någonstans där. Ju. Ni springer omkring med er små jackor eller era t-shirt och så vidare. Så man känner igen er liksom så. Och liksom, någonstans så tänker man ju liksom, vad är det där för gäng? Och hur kommer det sig att de alltid är så många på varje tävling?
Ja, jag ställer samma frågor också ibland. Hur kommer, för det är kul. Det är jävligt kul att vi är så många som åker och tävlar. Ofta så är det folk som hänger med också för att titta och heja.
Mm.
Ja, vi är en jävligt familjär klubb överlag, så att när någon gör någonting så vill det alltid de andra följa med och titta. Men vi senare i åren så har vi varit väldigt många som har tävlat, och det är otroligt kul, även fast vi absolut inte har några krav eller så på att folk ska tävla.
Tror du att det är någonting som har blivit bara med slump, eller vad är det som du tror att som gör att det har blivit som det har blivit?
Vi har alltid sagt, och så har det varit sedan jag började på den här klubben, att vi ska ha kul. Det är det absolut viktigaste. Du ska komma ner och ha kul. Du ska känna att det här blir jag igen. Sen om det är göra burpees en träning, eller om du kör en massa armblås och sånt, så ska vi ändå ha kul på klubben. Och det är det absolut viktigaste alltid i alla lägen för mig som tränare, eller för de andra tränarna på klubben också. Att kommer någon dit ny, då ska det han ska komma ihåg, det ska vara att det har varit kul på klubben.
Mm.
Så att resten ger ut sig sånt. Det kommer sekundärt.
Ja, okej. Okay. Ja. Jag kan tänka mig nästan där, om jag ska ställa det här på ett fint sätt då. Jag kan tänka mig att det finns någonstans en brytgräns för liksom att om man vill ha en klubb som är framgångsrik på tävling, så kanske inte det man ska ha skoj liksom i främsta fokus, utan är det liksom träna, liksom vässa, bli bättre och så vidare. Men någonstans så har ni ju nästan vänt på det här och liksom utgår ifrån att det är roligt, och sen utav det så verkar det som att det har förts någon slags tävlings driv och så vidare.
Ja, det är väl det som är målet. Vi har ökat våra träningstempo ganska mycket de senaste åren, men gjort det på ett inte för hårt sätt, så att folk har hunnit med och komma in. Så, som du säger, men nu tävlar ju folk varje tävling i stort sett.
Mm.
Och jag har aldrig satt ett krav på någon att de ska tävla någonsin sen vi började, vad jag vet. Men tydligen så funkar det ganska bra ändå.
Ja, ja verkligen.
Nej, men man ska aldrig komma till en klubb och känna så här, fan, det var inte så jävla roligt här. Nej. Jag lärde mig så otroligt mycket, men det var inte så kul.
Nej.
Det är bättre att säga att jag hade så otroligt roligt, men jag kanske inte kommer ihåg någonting. För mig är det mycket viktigare.
Ja.
Jag umgås ju nästan med alla privat också när jag ser dem och så att för mig är det nog mycket mer än bara ett kort på på ett gym någonstans, utan ja, som sagt, går man på tävling, jag tävlar 20 gånger. Så kanske det inte ska vara egentligen, men det känns som att vi är en stor familj som håller på med någonting vi gillar.
Ja, det låter jävligt trevligt.
Ja. Det är därför man gör det varje dag.
Ja, helt klart. Men 2005 började, när fick du ditt svart bälte då?
När fick jag mitt svart bälte? Jag fick det för 4 år sedan. Alltså var nu. Ja, snart 4 år sedan. I sommar är det 4 år sedan. Fick jag det.
Vem var det som du fick det av då?
Av min gamla tränare Christian Kennedy. Som,
okej. Okay.
Som var väl en av de första svartbältena som kom till Sverige också faktiskt. Som är tränare på Hawaii nu, Carson Gracie. Hawaii. Jag tror, 4 år sedan.
Ja. Men och hur kommer det sig att ni skapade liksom Team Latest då?
Det kom ju i och med att Christian, han flyttade till Hawaii för att starta sin Carson Gracie-klubb på Hawaii. Så av förbundsskäl och så var det lättare att ha styrningen i Sverige. Det var ju samma veva där det BJJ-förbundet kom och man skulle gå med i förbundet för att kunna tävla och så. Så då blev det mycket, mycket lättare för oss att ha allting på klubben så att säga. Alla bestämmande organ på klubben. Så blev det att vi startade upp Team Late i Stockholm och det frågade vi medlemmarna på klubben vad vi skulle heta. För att för mig hade det inte spelat någon roll om vi hette Kimura eller Leites eller Pita Bröd eller vad som helst. Så att vi frågade alla vad vi skulle heta och så valde de ett namn och skickade vi in det, så fick vi det godkänt som tur var. Så att för att kunna få det lättare att fungera med förbund och så bytte vi namn från Carson Gracie. Men jag tränar ju ändå på Carson Gracie varje gång jag är i Rio, så jag har fortfarande en bit av Carson Gracie i mitt hjärta.
Ja, det förstår jag. om man kollar liksom när det ska komma upp nya bälten och så vidare till på klubben och så vidare, vilka slags egenskaper tycker du att ett latest för att bälte ska besitta?
Snabbt säga alla bra egenskaper som inte har med jiu-jitsu att göra, först och främst.
Det får du förklara.
Nej, men det ska ju vara en bra människa liksom. Det, men för mig, som jag sagt innan, för mig jiu-jitsu, det kommer sekundärt. Vi ska ha kul och ska man bära ett bälte med vårat namn på, då ska man vara en bra förebild, en bra människa. Sen självklart, jag tycker att vi har en bra nivå på bältena. Vi ger absolut inte ut bälten för lätt. Men man ska vara främst en bra kompis, en bra familjemedlem på klubben. Och stötta alla de andra som vill komma upp också och lära sig någonting. Men rent jiu-jitsu-mässigt så är det väl en bra bas. Kunna jiu-jitsu, veta liksom vad jiu-jitsu handlar om och kunna ligga i alla lägen och känna sig ganska säker på vad man håller på med oavsett bälte. Och sen ju högre upp du kommer, ju högre blir ju kraven. Och ska du redan nu, tycker jag, kollar man på tävling och så för att jämföra vilken nivå man ska sätta sitt graderande på, så redan som lilla bälte så ska du vara jävligt kunnig. Det ska inte bara vara att du är duktig. Du ska ha någon spetskompetens som är ganska stor nu. Det var inte lika lätt som när jag fick mina bälten. Nej, men det är en tuff nivå. Både jag och min bror, som också är svartbälte, fick det samtidigt som mig. Vi har ju sagt det, vi ska ju inte ha någon lätta bälten, utan man ska vara duktig när man får ett bälte hos oss. Det tycker jag vi har haft genomgående. Vi har åkt runt ganska mycket nu till Brasilien och andra länder och tränat och tävlat. Och jag tycker inte, aldrig hört att någon har skämt ut sig på något sätt. Nej. Inte för, alltid gjort bra ifrån sig.
Hur ser du på det här med sandbagging då? Att liksom man håller på dem för länge för att de ska bli liksom vinna allt?
Ja, det där är... Tittar man från när jag fick mitt blå, alltså alla blåbälten sandbaggar på något sätt. Det tar ju mycket, mycket längre tid nu. För du ska lära dig så pass mycket mer. Men jag kan förstå grejen för de som tränar 3 gånger i veckan och som säkert vill leva på det här. Blir man graderad för snabbt då, då tappar man lite motivation och man tappar den här goen på tävlingar också. Om man blir graderad för fort. Sen finns ju de som vill bygga sitt namn också. Det är jättebra att tävla lite längre. Men man har ju hört om någon som har vunnit VM till exempel i 2 gånger i samma bältesklass. Det kanske ja, det är inte så schysst.
Lite väl kanske.
Ja, då ska man nog kliva upp i sig.
Sandbagging och liksom bältesgradering, alltså, kan ju vara ett ämne som många diskuterar. Men det som man ser liksom också nu liksom, kanske inte jättemycket i Sverige, men i alla fall genom kolla USA, det är ju det här med när folk byter team och så vidare eller vill träna på andra ställen, så ser det ju en ganska så helt potatis ju.
Liksom, jaha,
men typ så här, tillhör du ett team, ja, då får du bara träna med det teamet. Går till en annan slags klubb och träna som inte har samma liksom affiliation, så då är det inte alls bra liksom. Hur ser ni på det här liksom, att om era som säga, medlemmar skulle vilja träna liksom, för skojs skull, för att liksom bara få lite ny erfarenhet, träna på andra klubbar och liksom köra med dem någon gång?
Kör bara, tycker du är kul så kör. Men vi har ju folk som kommer till oss och vill våra killar åka någon annanstans och köra ett pass och så. Så gör det. Sen kommer du till den här gränsen, när är det för mycket? Och det är en svår balansgång.
Alltså, blir det allt för mycket så blir det ju kanske inte helt bra. För någonstans så kanske man ändå kanske tävlar och tränar för sin egen klubb då ju.
Ja, precis. Och det var inte så många år sedan det var så i Sverige också, att det var nästan förbjudet att träna på andra klubbar. Det har ju bara varit de senaste åren nu som det har blivit jätteöppet. Men så vill du gå och träna med en annan klubb för att känna hur det känns, gör det. Det är ingen fara för mig. Det är väl bara bra, för då berättar du säkert någonting till mig som jag inte har kunnat, eller som den klubben gör som inte vi gör, och som kan hjälpa oss i längden alltså.
Men hur är då liksom BJJ-klimatet i Stockholm? Är det så att det är okej att mellan klubbarna att gå runt och bara sparras och köra med varandra, eller är det att man håller på sig själv och kör en one man show, eller hur har ni det uppe?
Det är öppet. Det är öppet bland många klubbar. Vissa klubbar är lite mindre öppet. Men sen är det också så att de flesta klubbar kör varje dag. Och tränar man på en klubb, då kanske man känner så här, fan, imorgon så tror jag att det kommer bli något speciellt. Då vill jag hellre gå dit än gå till min polares klubb eller och testa något helt annat. För tänk om jag missar något skithäftigt. Någon ninja-grej liksom.
Ja,
på klubben. Så att jag har fått känslan av att det är öppet. Man blir inbjuden till klubbar hela tiden. Man vill jättegärna åka dit. Men sen blir det ju så att för mig till exempel som tränare, jag har ju ett ansvar att vara på mattan när vi är i träning. Och de eleverna vi har, de vill ju gärna gå till andra klubbar, men sen vill de inte tappa träningstiden hos oss. Så att jag tror att det är så hos många klubbar, att man vill gärna gå fler gånger än vad man egentligen kan.
Nej, för som är i Kalmar där jag bor då, vi har ju en stad som heter Nybro som ligger bara några mil emellan. Och ibland kan det vara kul liksom att åka och köra med dem, för att om man gör det kanske 3-4 gånger per år eller någonting, då får man en chans att rulla med människor som man inte normalt sett rullar med, och liksom få köra med människor som kanske inte alltid har samma stil som man är van vid. För man vet inte, kör man på samma klubb så lär man sig nästan vilket slags grejer alla liksom kör då, och kan liksom vara förberedd på det inför varje runda.
Ja, precis. Våra fredagar där vi i stort sett bara sparras, då har vi folk från Panda som kommer till oss och sparras. Jätteduktiga killar som bra motstånd för både dem och oss att de kommer. Sen kommer lite annat folk ibland också från andra klubbar och kör. Främst fredagar, men även andra dagar i veckan. Så jag håller med, jag tycker det är riktigt kul att folk att det finns en sån kultur.
Mm,
att
jag tycker
man kan
också
träna och eller träna på andra klubbar.
Ja. Du berättade innan att du brukar åka till Brasilien. Så är det en gång om året du brukar göra det, eller hur?
Ja, jag försöker i alla fall åka runt jul och nyår där.
Ja.
Det har blivit många gånger jag åkt nu. 5 eller 6 gånger har jag åkt.
Åker du till samma ställe varje gång, eller hur funkar det?
Ja, jag åker till Rio. Det brukar vara i mitten av december någon gång åker jag ner. Och nästan alltid någon annan från klubben som hänger med också och kör. Så jag åker aldrig själv.
Nej.
Så tränar vi på Carson Gracie på Copacabana hos Miala Morais, som är en extremt duktig tränare, som tränar både för Vito Pasquale och Sami Chantra. Och så kör vi där, och sen brukar vi gå och hälsa på lite andra kompisar också på Ipanema, och så Rio Grappling Club, vad heter han, Roberto Atala, Rio Grappling Club, vad heter det? Skaparen av Rio Grappling Club, hans gamla klubb.
Ingen aning.
Corpo Quattro med Sergio Bolao har vi varit på. De La Hiva också. Och så att man går runt lite och testar.
Hur är det att göra de här resorna liksom, när man kommer ner?
Det är, vad ska man säga, det här med barn i godisaffär, det räcker inte till på långa vägar. Man kommer ner och man släpper allt. Man släpper sitt liv man har hemma och ska hålla på med det man älskar liksom på heltid. Det är fantastiskt kul. Man träffar så otroligt trevliga människor och lär sig så mycket. När jag kommer hem, jag känner att jag har blivit 10 gånger bättre, även fast jag kanske inte har blivit det. Men ja, det är en resa. Det är svårt att beskriva de här resorna.
Är det träning en gång om dagen, 2 gånger om dagen, eller liksom hur mycket träning blir det när man är nere sådär?
Vi brukar köra 2 pass per dag, en på eftermiddagen och en på kvällen. Så då hinner man med lite turistsaker och så också. Sen på helgerna brukar man gå till någon annan kompisklubb och så. Eller så åker man och kollar på någon tävling, eller så gör man lite längre turistresor. Men främst, ofta så, senast nu när vi var nere så blev det i stort sett pass. Vi hade 11-12 pass i veckan nästan. Om det inte var någon som var skadad eller småsjuk och så. Eller om man var jättetrött. Det blev man ju också.
Ja, det borde nästan bli om man körde 11 pass i veckan.
Ja, men ibland så har man tänkt igenom hur veckan har varit. Tittar man och bara, ja, jag sov, åt, träna. Och sen sov jag, åt och träna igen.
Ja.
Så har det gått i 5 dagar så.
Och ändå är man skitnöjd liksom.
Oh ja, man vill åka ner. Så fort man är på väg hem så sitter man och gråter och vill åka på nästa resa. Så, ja, helt fantastiskt att åka ner. Jag kan rekommendera alla som vill åka. Och nu har inte jag varit i USA, men jag skulle kunna tänka mig att känslan att åka dit är exakt samma sak.
För vad det jag tänkte på det gärna, för att när man pratar med många människor som tidigare har rest till Brasilien, så känns det som att de börjar åka mer och mer till USA istället.
Ja, jag har förstått det också. Jag har aldrig haft en, det, vad ska man säga, behovet att åka dit. Men jag börjar känna av det också, att det kanske är bra att åka dit. För det är så pass mycket bra jiu-jitsu-killar som är i USA nu. De bästa brassarna är där. Och de bästa, ja, nästan de bästa i hela världen är stationerade i USA nu. Så det skulle vara roligt att åka dit också och testa hur det är. Hur är det där?
Var ligger de här Carson Gracie i USA då, vet du det?
Det är deras headquarter i Chicago, om inte jag minns helt fel. Däremot skulle jag åka till USA och träna, så skulle det bli hos Cayo Terra. Min bra vän Samir Chantre. Hos honom och träna. Men det får vi får se när det blir. Det blir snart.
Ja, det är snart. Ja, snart, snart. Det är ett halvår till, så är det snart jul igen här ju.
Ja, och då åker jag ner igen. Åker jag tillsammans med min syster bland annat. Och tränar.
Hon tränar också på klubben eller?
Ja, vi är en jiu-jitsu-familj.
Ja, vad trevligt.
Jag och brorsan är svart bälten och syran är lilla bälten.
Men om du brorsan kör då, vem är det som vinner av er?
Han är ju äldst, han vinner ju alltid.
Han gör det?
Ja, det har alltid varit så. Det är, jag vet inte. Han är så pass... Han är ju storebror så att han vinner alltid.
Okej.
Okay. Nej, men det är olika. Det blir dagsform.
Ja. Blir det syskonkärlek eller är det liksom...
Nej, vi är alltid snälla. Vi har aldrig varit taskiga mot varandra någonsin. Så att vi är alltid snällt. Men vi kör hårt med varandra.
Ah, ja,
okay. Man ska få kämpa för sin seger oavsett om det är syran eller brorsan. man får kämpa.
Ja, låter bra.
Ja.
Men om man kollar liksom ända sen liksom ni började med brottningen, när ni började köra BJJ och så vidare, har det funnits någon, liksom, någon slags har det funnits någon slags synergieffekt att ha en bror som är, det känns som att det är ganska så jämngamla, men som tränar samma sak?
Ja, han är 7 år äldre än mig.
Han är 7 år äldre än dig, okej.
Okay. Ja, jag är tydligen den som ser gamlast ut.
Okej.
Okay. Jag får skylla på skägget.
Ja, det får jag.
Nej, men självklart. Det är ju, alltså, det har ju underlättat något fruktansvärt. När vi ligger och tränar teknik, man pratar ju på ett helt annat sätt. Och man, efter träningen så pratar man ju och säger så här, vad fan, vad tänker du? Ja, jag tänker så här. Jag funderar på det där. Det blir ett helt annat samtalsmiljö. När vi ligger och kör teknik och så också, när vi var bit och blå och speciellt lila, där man börjar förstå lite vad jutsi handlar om.
Mm.
Det var en helt annan grej att få köra med brorsan. Där kan man ligga och repetera saker på ett annat sätt.
Mm.
Och jag kan inte tänka mig hur många timmar vi har suttit och pratat i jutsi fram tills vi blev svartbälten heller. Mm. Underlättande och fruktansvärt. Jag tror inte jag hade varit svartbälte idag, eller det kanske jag har varit, men jag är inte på samma nivå om inte vi började träna tillsammans, eller han tog dit mig, får vi säga. Men om vi inte hade kunnat träna tillsammans.
Mm. Ibland så tänker man ju liksom hur mycket de här Miao-bröderna har nyttat av varandra, för de verkar ju vara kopia av varandra och verkar vara lika liksom. Så man kan tänka sig om, utifrån det du berättar, så kan jag tänka mig kanske att de har samma sak, fast kanske några nivåer till då.
Ja, ganska många nivåer till.
Ja.
Nej, men det underlättar. Man vet ju själv om man har liksom bara en nära kompis man går och brottas med. Det blir otroligt mycket lättare att komma in på en klubb då.
Mm.
Och lära sig någonting. Så då kan man ju tänka sig att man har en familjemedlem som man är tajt med också. Det blir fantastiskt mycket lättare.
Mm.
Sen har inte vi samma stil överhuvudtaget, jag och min bror. Men kompletterar varandra bra när vi ska träna i alla fall.
Mm. Håller ni lika mycket pass bägge två, eller vem är det som kör?
Jag håller väl främst, jag håller 3 pass i veckan.
Mm.
Min bror håller 2 pass ungefär i veckan. Och sen har vi lite andra människor som också håller pass. Då 4 nyårare och lite stående.
Mm.
Och så barngrupp har vi också. Så att av folk som ställer upp för oss.
Ja. Vi funderar nu här i Kalmar på att köra igång en barngrupp här till hösten. Vad skulle du liksom ge för slags tips och råd att när man ska ha barn att träna?
Ha kul. Nej, men ha en tränare med mycket humor. Man märker det. Kidsen tycker det är kul att komma och brottas. Liksom, men det är lika kul att få skratta och få svettas lite oavsett vad man gör. Men vi har lika roligt på barnträningarna som våra minstingar som är 3 år. Eller 4 år, förlåt. Man skrattar mer än vad man tränar, tror man. Men man har ändå träningsverk när man vaknar dagen efter.
men hur ser ett standard barnpass ut ungefär då? Om du skulle beskriva för mig.
Nu är det inte jag som håller de här barnpass eller juniorpassen. Utan det är Mats Sund Lavan. Han håller våra pass.
Ah, okay.
Men de ser ganska lika ut som de vuxnas. Jag är av den filosofin att man kan köra ganska mycket så länge det är kul tidigt.
Mm.
Av den erfarenhet jag har från Brasilien och så. Och sen från andra sporter i Sverige. Men man börjar spela fotboll när man är, 4-5 år gammal.
Ja.
Varför ska man inte kunna hålla på med jutsu från den åldern?
Precis. Man tänker liksom på att det är ändå liksom en kampsport med stryp och lås och så vidare. Liksom hur mycket man kan gå in på de bitarna när de är så pass små.
Ja, jo, det är en grej. Och det vi lägger mycket fokus på, det är ju positioner liksom. I alla fall för de minsta, mellan 4 och 6 år. Ska de bara få brottas så hamnar över och under liksom. Det är ingen fokus nästan på submissions. Det är någon submission man läser så bara för att det är kul. Sen är det mycket bara ligga och, ja, vad ska man säga, skolgårdsbrottas. Med lite tekniker. Så att de får en känsla av jujutsu. Men våra juniorer, vi har ju ett par juniorer nu som tävlar. Så att deras träning, det är mycket repetitioner och positioner och så. Det är lite mer positioner för de yngre föreläsarna. Men ja, jag menar, tävlar man om man är 10-13 år, de är lika duktiga som vuxna är.
Ja. Det ser man ju när man är på tävlingarna. Det är sjukt. Man ser de här små människorna som gör samma tekniker som man själv gör nästan.
Precis. Ja, det är fantastiskt kul. Jag får tårar i ögonen när man ser de här små, riktigt, riktigt små, när de tävlar nu i Sverige. Tacka alla föreningar och förbund som har skapat den möjligheten att kunna tävla så liten.
Ja, det är mäktigt och sen så tyvärr då när någon av dem förlorar så blir de ju så extremt ledsna ju, så man tänker bara stackars, stackars lilla dig liksom. Det är ju så förstörda ju.
Ja, men det är en del av sporten också. Jag ska inte säga att det är en baksida. Det är roligt ändå att se att det är så mycket känslor i sporten. Så är det ju för vuxna också. Hade alla vuxna fått göra som de ville hade de nu också stått och gråtit på matchen.
Det är inte omöjligt.
Så jag tycker det är kul att åka på tävlingar när barn och juniorer ska tävla.
Ja, det är skönt att säga så.
Ja.
Men jag har en sista grej som jag är nyfiken på här, hur du tänker där. För i och med att ni är iväg så mycket och tävlar och så vidare. Nyligen nu så har ju IBJJF ändrat lite grann med reglerna här ju. Det här med double guard pull och vad man ska positionera fötterna vid 50-50 och så vidare. Vad tycker du om de här nya reglerna som kommit nu?
Oj, jag har bara skuggläst det där lite. Jag är inte jätteinsatt. Jag vet att jag diskuterade det här med Allan i vintras. När det först kom upp på förslag. Eller som någon form av rykte. Jag är lite dubbelt alltså. Jag tycker det kan bli bra. Det kommer bli mycket mer offensivt. Mer rörelser och så. Samtidigt så jutsu ändå varit en sport där det inte varit några positionella regler som brottningen blev. Så att jag blir alltid lite orolig när det kommer nya regler som rör positioner och så, rörelser. Men vi får se. Men de har ju tänkt till. Jag tror inte att de skulle dra något från höften och chansa i IBF-förbundet. Så att får vi lita på dem och se hur det faller ut. Men ja, det ska bli intressant att se skillnaderna.
För man får inte igen som du själv sa lite så här, att en varningsslagg med tanke på det som du berättar om brottningen här, men även de som man hör prata om judo och så vidare, liksom att det är också så här kommit för mycket regler som mer eller mindre tar sönder hela sporten. Och där vill man ju inte riktigt hamna heller, att man ska bli så begränsad bara för att det ska bli publikvänligt.
Nej, jag ska aldrig säga aldrig, men jag har svårt att se att jujutsu skulle ta ett så långt kliv att det skulle bli en specifik sport. Men ja, förhoppningsvis så är det ju för vad säger man, för sportens bästa. Jag hoppas att det ska bli bättre, att det inte förstör för sporten, de här nya reglerna. Jag har som sagt inte grottat ner mig helt totalt i dem
Nej.
än, men som jag har förstått så är det för att skapa en rörligare jiu-jitsu. Kanske inte få sådana här, ja, matcher som har varit, som man bara spolar igenom.
Nej. Och sen så var vi lite grann också när man såg Keenan mot någon av Miao-bröderna som bara satt på rumpan typ i 6-7 minuter och bara väntade på den andra. Ingen gjorde någonting egentligen. Bara shit, vad han under fötterna.
Ja, det där skulle ju fråga hälften av människorna skulle de säga att det var jättehäftigt och andra hälften skulle säga att det var, ja, värsta de har sett. Jag tyckte inte det var speciellt spännande om vi säger så. Jag tyckte att det var för mycket spel för galleriet. De greppar egentligen bara för att greppa för att se aktiva. Sen det här med diskningen och sånt, det får stå för den domaren och den föreningen, förbundet. Jag är för dålig på reglerna för att säga att det skulle vara så, men det kändes konstigt.
Ja, det gjorde det. Och det känns någonstans kanske som att liksom, på grund av sådana händelser som man gör att det blir sådana här regler.
Ja, nu har jag inte några siffror på det, men efter den matchen så tycker jag inte det har blivit lika mycket.
Nej.
Så det är ju en positiv effekt av det. Mm. Av en dålig sak. Mm. Så att, som tur har inte kommit till Sverige så pass mycket.
Nej, det är skönt. Det kanske blir så nu med att det kanske stoppas så igen med tanke på att det blir nya regler då ju.
Ja, jag hoppas det. För att det är ju otroligt vackert.
Mm.
Så mycket teknik man kan göra. Sitta på rumpan och titta på varandra. Det är, ja. Det är, vad ska man säga? Det är svårt att säga något bra om det. Nej, men det finns så mycket annat man kan göra. Så att jag tycker att man ska begränsa sig till att sätta sig på rumpan.
Nej, helt klart. Men du, jag tycker det känns som att vi har fått en ganska så bra bild liksom av dig och din bakgrund och vad du vill och vad du har gjort och så vidare. Men om man skulle kolla framåt då och se att vi hade den här magiska kristallbollen, liksom, vad händer med dig och din klubb om den skulle liksom få som du vill ha det de närmaste åren?
Oj. Ja, vad ska man säga? Vi kommer ju ha lika kul. Eller vi kommer ha roligare än vad vi hade förra året. Och vi kommer ha roligare än vad vi har det här året. Så förhoppningsvis så kommer vi ha mer folk som tävlar. Vi kommer få mer graderade människor. Eller högre graderade som tävlar. Mer folk som vill komma ha roligt med oss på mattan. Och ja, allmänt bara lära sig fin jutsu liksom.
Mm.
Nej. Det vi har det jävligt bra som vi har det nu. Så att det är svårt att... Man ska inte ändra på ett vinnande koncept. Sen kommer det ju bli små förändringar. Men...
Ja, men när jag tittade om det fanns några mål som vi strävade mot att vi ska ha...
Jaha. Ja. Men, så det är ju alltid kul för de som tävlar att vinna medaljer. Så kan vi säga. Jag själv som tränare, det målet jag har, det är att vi ska ha kul och... Det ska vara tillräckligt många elever så vi kan betala matthyran.
Mm.
Det, och sen att utveckla oss själva i jutsin och som människor. Det är väl det främsta. Men vi går ju dit för att bli bättre i jutsi.
Mm.
Så förhoppningsvis. Mitt mål är att bli ännu bättre i jutsi om ett par år. Eller vara ännu bättre än vad jag är idag.
Mm. Ja, det ska bli spännande sen också att se om vi får se det på mattan någon gång då i någon snar framtid.
Ja, det kommer inte bli någon stor matta då.
Inte. Det blir på trädgården hemma kanske.
Ja, det blir det som max. Alltså. Ja. Nej, för jag är glad så länge de andra tävlar. Om alla på klubben slutar tävla, då kanske jag tävlar också.
Ja.
Jag ska inte se för mycket nu, då kanske ingen vill tävla nästa tävling.
Men du får ingen press ifrån dina polare på klubben liksom, att vad fan ska inte du med att tävla? Kom igen, nu kör vi liksom, eller?
Nej, jag tror att det är lönlöst att fråga ännu en gång.
Är det det?
Nej, men det finns ett sug och så är det ju. Jag vill ju tävla, det vill jag. Sen ska man ha tiden och orken och kroppen ska klara av och träna så pass mycket.
Mm.
Men när kollar man på svartbältena idag som tävlar,
Vilken viktklass ligger du i?
Jag skulle nog tävla i 94 om jag skulle tävla.
Ja.
Så det är ju ingen liten viktklass. Den som jag kommer på raka armar i och för sig från Danmark, men det är han Joakim Kristiansen. Han är väl en av dem som jag skulle få möta som jag mött tidigare också.
Ja.
Då måste jag ju träna.
Ja.
Går inte komma dit och käka kakor och dricka kvällar.
Nej, det går ju ingen vidare bra i alla fall.
Nej. Så att, ska jag tävla så ska det vara en ordentlig satsning. Jag kommer inte tävla för skojs skull.
Nej, okej. Okay.
Eller jo, det kommer vara skoj, men jag kommer vara vältränad.
Okay. Ja, det ska bli spännande att se hur det kommer se ut då framöver här.
Ja, jag tror att kommer se dig på mattan för jag ser mig. Så kan vi se i alla fall.
Ja, det är nog omöjligt. Jag ska försöka få igång ett tävlingsrutin här till hösten, tänkte jag.
Låter lovande.
Ja, skönt. Det är samtidigt lite skrämmande för jag har bara gått... Nej, jag har inte gått någon tävling som lila bälte. Så det blir första gången nu.
Det är så kul. Just den där känslan. Nu har jag fått ett nytt bälte. Nu kan jag inte tävla längre. För att, ja, det är en massa duktiga killar som är med i min viktklass nu. Den känslan, det är en skön känsla att ha när man går till en tävling och har nytt bälte. Det kommer ihåg när jag var som lilla bälte och skulle tävla första gången. När man hade den känslan, fan. Han såg ju förra tävlingen, han var ju jätteduktig. Och den där killen, han är ju lila. Hur kan jag möta honom? Mm. Ja, så känner jag nu också med alla svartbälten. Men det var en känsla som nästan gjorde det roligare att tävla när man fick ett nytt bälte. För att då skulle man få bevisa sig mot de där som man tyckte var extremt duktiga.
Ja, det är det ganska skräckblandade förtjusning. För att nu tycker man, i alla fall jag känner så, att man är så bara sny på ett bälte. Så är man liksom, sist in i det gänget då. De som har haft lilla bälte har kanske haft det lite längre då, va? Så det känns som divisionen är plötsligt så jävla djup för mig då. Medan när man tävlar i blått och man har haft blått i några år, känner man så här, men jag har koll på de här grabbarna lite grann. Jag vet att ungefär vad som kan hända och jag känner mig ganska så trygg i det här. Men nu känns det som att bara shit, nu står jag liksom inför djupt vatten plötsligt.
Ja, det är en fantastisk känsla. Men jag fick höra just det där när jag skulle tävla, så fick jag höra en berättelse om Nino Chambry, tror jag att det var. Dagen innan han skulle tävla i Mondials så blev han graderad till svart. eller om det var samma dag. Det var länge sedan jag hörde den här. Men, ja. Han blev alltså graderad samma dag eller dagen innan Mondials till svart. Och han tävlade och vann. Han vann VM i svartbälte. Så att, ja. Man får ju sitt bälte för att man är så pass duktig.
Det är sant. Helt rätt.
Ja, inte för att man ska bli så pass duktig, utan för att du är så pass duktig.
Ja.
Får man bälte, då ska man ju lita på sin tränare att man är tillräckligt duktig att tävla med det bältet.
Mm. Ja, det är väl ens egen, vad ska man säga, tro på sin kapacitet som ibland vacklar för att man känner liksom att shit, ska möta han nu och den är så bra, den har varit lilla bälte så länge och så känner man sig plötsligt som en gröngörling.
Jo, men det gör man. Man träffar alltid någon som man tycker att man går runt och är skitduktig vissa dagar. Sen åker man ner till Brasilien och tittar på Caio Terra. Så tänker man så här, fan, jag är nog ett vit bälte. Jämfört med honom så är jag ett vit bälte. Definitivt.
Ja.
Så att det är charmen. Det finns alltid någon som är mycket bättre än.
Ja, det finns, det som man alltid säger, det finns alltid någonting att läsa varje gång man tränar liksom.
Oh ja.
Men om man vill komma och träna på din klubb, eller med er, vad hittar man er? Hur kommer man i kontakt med er?
Det lättaste är hemsidan. Vi har den lättaste hemsidan i hela Sverige om man vill träna brassijutsu. Det är bjj.se. Inga krusiduller eller någonting.
Hur lyckades ni sno den då?
Du var tidigt ute.
Ja, det måste ni ha varit.
Ja, men där, eller så bara skriva till mig på Facebook och höra av sig.
Ja.
Så är man alltid välkommen. Man behöver inte ens höra av sig, det är bara att komma ner.
Mm.
Vi kör pass varje dag från 18.00 till 19.30, så det är bara att komma ner när man, ja, när man känner för.
Och ni bryr er inte om man kommer från A eller B-klubben utan...
Nej, du får komma från C-klubben också. Det är, ja. Gör det minsta, så länge du kommer med ett leende och vi strupar ut oss.
Det låter sunt, du.
Ja, visst. Ja.
Men nu, jag får tacka så jättemycket för att du ville vara med.
Tack själv. Tack själv för att jag fick vara med.
Ja, det är jättekul att få höra din story berättad igen och få en bild av vem du är. Man har alltid sett dig på träningen, så är det på tävlingen som du säger. Och nu får man lite mer kött på benen vem mannen med t-shirten är.
Ja, det var ju kul att få vara med. Det var ju trevligt. Ja. Väldigt trevligt.
Det var faktiskt ganska kul med för att man såg liksom när jag postade på Facebook att ni skulle vara med då. Så det känns som att det blir lite surr bland era medlemmar lite grann. Det var lite kul att se.
Ja, jo. Det är inte så att jag anser mig vara känd överhuvudtaget. Så att det var ju en jättestor grej att bli tillfrågad av dig och få vara med här. Så att, jag tror att de på klubben kände samma glädje som jag kände. Att vi har, det har gått så bra för klubben att vi har blivit uppmärksammade på det här sättet.
Mm.
Så fantastiskt. Det hade jag aldrig förväntat mig för 2-3 år sedan bara. Otroligt kul. För det är ju medlemmarnas förtjänst att jag får sitta här och babbla med det.
Ja. Får jag hoppas att de gillar podcasten också, att de får ut någonting av det hela.
Oh ja, oh ja, det hoppas jag.
Ja. Men du, tack än en gång. Stort lycka till med allting. Och så hoppas jag att vi syns och kan snacka igen också på nästa tävling kanske.
Oh ja, det kommer vi göra. Det lovar jag.
Det låter bra, du.
Ja, tack så mycket för att du fick vara med en gång.
Tack själv, hörru. Vi hörs och syns.
Ja, det gör vi.
Ha det bra.
Tja.
Då så, mina damer och herrar, det här var allt för den här gången. Hoppas ni gillade podcastavsnittet. Jag vill tacka som vanligt Defense Soap och Top Rank Equipment för att ni är med och supportar podcasten. Vill ni kika lite grann vad det är för någonting, så kan ni bara googla upp Defense Soap så hittar ni dem där. Det är en jävligt bra tvål som tar bort smuts men även tar bort vissa andra grejer som fotsvamp och dyligt. Gå in och kolla på Defense Soap på Google, ni hittar mer information där. Vill även tacka Top Rank Equipment för sin support. Gå in och kolla in Top Rank på Facebook. Okej, till nästa avsnitt. Ha det så gott och ta hand om andra på mattan. Ha det bra.